Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen. Vi har förresten i nyheterna precis hört om kostnaderna för att bo på hyra, att det i Finland är väldigt höga. Det är inte egentligen det vi ska prata om idag, men jag noterar det bara att när vi talar om privatekonomi så är det säkert också en orsak till det att intresse för bostadslån har ökat helt tydligt nu under coronapandemin. Och om jag förstår saken rätt så inte bara i Finland utan också i andra delar av västvärlden så att säga så visar folket intresse för att nu köpa eget. Här i studion idag med mig sitter sparekonom Martin Paasi, välkommen.
Hej.
Och chefsekonom Heidi Schoman, välkommen också du.
Tack.
Det där, har ni märkt av det här, eller hur märker ni av det att folks intresse för att helt enkelt köpa eget, att söka bostadslån har ökat? Heidi?
No, man säger att bostadspriserna stiger osedvanligt mycket. Det är mindre i Finland än i många andra länder, så det är överlag. Men att speciellt i större städer med omnejd så ser vi liksom en kraftig uppgång. Och det har delvis att göra med att få vill sälja för tillfället. Men att många vill köpa och det driver liksom upp priserna. Men så ser man ju nog också till exempel Finlands bankstatistik pekar väldigt tydligt på att nya bostadslån har gått upp väldigt mycket. Och det finns ju många förklaringar till som vi kan komma till senare.
Räntorna är låga i alla fall än så länge.
Är väldigt låga. Löfte om att de ska vara låga väldigt länge ännu är ju en sån här drivkraft här nu.
Vad säger du Martin?
Ja, no, alltså vi har ju några centrum där du har liksom bostadsantalet stiger. Som Helsingfors, Åbo, Uleåborg och är det nu då Tammerfors. Och på alla andra ställen så sjunker liksom antalet människor. Och det är ju klart att på de här tillväxtorterna så stiger ju efterfrågan, då förstås folk ska ju bo någonstans. Och fast det byggs en hel del så har inte alla kanske råd då att gå in med 10 000 euro i kvadratmeterspriser liksom. Och det där, och det trycker ju då sen då upp priserna å ena sidan, men sen å andra sidan så när räntorna är låga så känns det ju ingenstans. Så då, tillsammans med det att räntorna är låga så har man också i Finland börjat se så här 30-åriga och till och med längre lån som gör att den här liksom månadsraten blir liksom lägre. Och när räntan är låg och löfte om att räntan hålls låg länge så är det ju kanske då ett lätt beslut på det sättet. Att det, och därutöver, om du sen dessutom ändå är lite orolig över stigande ränta så kan du ju också till och med få 15-åriga fasträntelån för under 1%. Och då är det liksom så där att okej, du betalar mer än om du inte ska ha ett fasträntelån, men det där, det är, nominellt så talar vi ändå om några hundra i år, så det är ju liksom inte på det sättet att hjälpa.
Är det så att folk mera liksom idag är intresserade av sin levnadskvalitet här och nu? Jag menar att man tänker på mera på det här, att vad man ska avstå från sin lön varje månad snarare än att tänka på att man snabbt blir skuldfri.
Jag vet inte om det är så, för att det är ju också, har ju liksom snackats mycket om det här liksom downshiftande och det att man ska liksom bo eller att man väljer att bo anspråkslösare och man bor i mindre och så här, och jag vet inte sen liksom vad nu sen levnadskvalitet är för olika människor, att det är sen att man inte har hemskt mycket huslån, alltså bolån och bor hellre lite anspråkslösare och så där. Så att jag skulle kanske säga att det där är lite mer liksom, en svårare bedömning, men liksom, tillväxtorterna växer och räntorna är låga och de som har det bra i sina nuvarande lägenheter så väljer att inte flytta någonstans, man vill inte rucka på något just i coronavirus, det känns lite osäkert, så därav någon kombination av det här.
Och en sak som vi nu har sett under den här krisen som jag själv har tyckt att har varit fint av bankerna i Finland är att man har gick i tidigt stadie ut och sa att man får amorteringsfritt för sitt lån. Och det är ju något vi inte har diskuterat så mycket i Finland, att det har ju varit en stor buffert under det här senaste året. Men det finns ju faror kopplade till det här, och vi vet att resten av Norden så kämpar man med det här att människor inte alls vill amortera, och man har infört amorteringstvång under de senaste åren. Och där är ju en sak som jag själv tycker att det skulle vara väldigt viktigt att myndigheterna också följer med under de kommande åren, att vi inte övergår i en regim där man tar amorteringsfritt på amorteringsfritt på amorteringsfritt och sen visar det sig att man inte amorterar på 10 år heller någonting.
Men vad gör det?
Det ökar på riskerna i hela samhället och hela finanssektorn. Men förstås, de riskerna har ju inte verkställts i de andra nordiska länderna, utan de tycker ju istället att vi är lite sådär småkorkade, att hur vi nu håller på att betala tillbaka våra bostadslån, att när man kan göra andra roligare saker, till exempel spara i aktier och bygga upp en förmögenhet på sidan om, att på ett sätt är det ju att inte sätta alla ägg i en korg, men att vi har länge haft den här traditionen i Finland, att man ska betala tillbaka sina skulder. Och det är ju en stor principiell fråga egentligen, men att nu har vi ju vissa saker vi kan lära oss av de andra nordiska länderna där, just att det lönar sig att också bygga upp någon annan förmögenhet än den här bostaden, för sist och slutligen så vet man inte att får man den såld och vad är den värd sen när man någon gång vill sälja den. Men å andra sidan en sån här överskuldsättning på privata sidan är nog kanske det sista vi behöver i en situation där vi har en offentlig sektor som bygger upp en riktigt ordentlig skuldbörda.
Vad är överskuldsättning på privata? Var går gränsen liksom? När är man överskuldsatt?
Det finns ju gränser för det här. Jag kommer inte ihåg exakt vad de är, men att man relaterar det till liksom den här nettoårliga inkomsten. Och är det nu liksom, om jag inte missminner helt och hållet, så om du har liksom lån över 3 gånger den, så börjar det vara liksom någonstans nära. Heidi kan korrigera mig om jag har fel.
Jo, Finansinspektionen har ju vissa sådana nivåer som de tittar på, men ingenting är liksom absolut, och faktum är att i dagens värld med de här låga räntorna så är det ju svårt att säga att vem är överskuldsatt på det sättet, att på något sätt så är det ju väldigt nära kopplat till att kan du köta dina skulder. Men det att jag idag kan köta mina skulder betyder inte att jag kan köta dem imorgon, och där är ju den här stora frågan nu, och som säkert nog också har sporrat människor att ta mera lån, det vill säga att det ser ut som att vi skulle ha extremt låga räntor ännu väldigt länge. Så man liksom litar på att den här lågränteregimen är här för gott. Och där finns ju den här risken att tänk om vi om 10 år ändå har ganska höga räntor och man då inte har skyddat sig, och att det då föds mycket otrevliga situationer för många hushåll.
Alltså, det var faktiskt en intressant sak. Jag bodde i Sverige en tid och då liksom snackade just med kollegor om det här med huslån och allt det där. Och då var det just det där att i Stockholm, när du inte har en liksom fri hyresmarknad, så har det kanske varit den här motorn till, som har lett i det, att man har liksom ser att köpa en lägenhet och liksom så att säga betala på räntan, det är liksom en alternativ hyrform. Liksom with benefits i den avseende att bostadspriserna går ju alltid upp, så att då liksom så att säga bodde man på hyra, och sen när du ville byta till större så fick du dessutom en liten peng i handen med vilken du sen då kunde byta till större, så att det var ju liksom en sån här tänk. Och jag menar liksom rent om du räknar ut det så var det ju helt logiskt, men att allt liksom utgår ifrån att det är liksom någon form av status quo, att det läge som gäller på marknaden behålls liksom för evigt. Och det är få som kommer ihåg att Euribor-räntan var någonstans närmare 18% på 90-talet, alltså på 80-talet. Eller var det 90-talet, men där någonstans.
Jag tror det var i 90-talets början.
Ja, och det är väl inte så hemskt sannolikt att vi hamnar där precis. Räntorna har varit liksom de senaste 50 åren på väg ner liksom överallt i världen av en eller annan orsak. Men att det där, samtidigt så håller vi ju på med den här vad heter det, kvantitativa lättnaderna från centralbankshåll, där man ju då liksom har sugit upp alla liksom investeringsalternativ för den existerande förmögenheten som mänskligheten har kommit på. Så när centralbanken köper, så tar man ju Kalle Anka-pengar och så att säga bara köpa bort grejerna. Och då har ju centralbankerna med det här liksom vilja att tvinga den existerande förmögenheten att söka sig till nyinvesteringar med mera. Och även om de här centralbankspengarna efter en tid sugs bort från marknaden allt eftersom de här värdepapperna som de investerar i liksom fallet i betalning och så här, så har man väl sett att den här har nog liksom förvridit riskbilden på finansmarknaderna liksom fundamentalt. Och det finns de som säger att det här är de facto en inflatorisk kris som vi befinner oss i. Att det är bara liksom, it's a disaster waiting to happen.
Nu skrämmer du folk.
Aj, aj.
Nej, jag menar att jag tror att en del nog blir lite skrämda när de hör sånt här, för vi har hört så mycket det här, att ta det lugnt bara, att som Heidi sa, att det där, räntorna är låga länge, nu är det ingen fara.
Jo, och ett bra exempel är ju Vi tyckte ju att vi liksom alla klarade oss ganska bra här i Norden från finanskrisen som var för ungefär 10 år sedan. Men faktum är att Danmark var ett land som ju såg en bostadsmarknadskollaps då, och bostadspriserna kom ner över 30%. Det var massor med småbanker som gick i konkurs, men det var liksom...
Men gällde det här också bostadspriserna då i sådana tillväxtcentra, eller var det liksom annars?
Det gällde nog överallt att man såg en krasch neråt, och där hade de just haft en längre period med mycket amorteringsfritt, men att där var bostadslånen skrivna så att man hade 30-åriga lån men 10 år amorteringsfritt, och efter 10 år skulle man måste förhandla om det. Men då visade det sig att det för väldigt många danska hushåll blev så att när man skulle förhandla om man ville ha 10 år till amorteringsfritt, för det var så trevligt, så hade värde på den där underliggande fastigheten då, som man tog lån emot, sjunkit så mycket, så inte fick man ett lika stort bostadslån. Och det här har lett till att Danmarks konsumtion, vanliga människors konsumtion, har helt utvecklats på ett annat sätt än i övriga Norden. Det vill säga vanliga människors levnadsstandard har blivit mycket sämre, för att mycket större andel av deras pengar har gått till boende och att betala tillbaka de här lånen. Nu har vi ju sett bostadsprisen igen vända uppåt där, men att det var liksom sättet som man såg det, att det blev inte kollaps så där i massa arbetslöshet och så, men att helt enkelt sämre konsumtionsutveckling för vanliga människor. Och det var ju inte något som någon hade räknat med att det skulle gå så.
Nej, och det hade vi ju lite av i Finland också. Vi vill minnas att det fanns en del lägenheter vars pris sjönk med 2/3. Alltså man betalar någon närmare 40 000 mark per kvadratmeter för ett par år innan. Och sen var det liksom redigt under 20. Och det var ju så där att liksom folk trodde ju inte att det var sant, att det kunde gå så här. Och det är väl liksom det som är kanske den här hälsningen nu då i det här. Att fast det nu ser väldigt så där lagom ut, så kanske då vet du lite hantera den här möjliga risken för det liksom att räntorna går upp, så genom att då ta ett fasträntelån då. För att jag menar, poängen är den att okej, om fasträntelånen kostar 5% versus 4% icke fasträntelån, så då är det liksom stora pengar. Men när vi talar om det att du får fasträntelån för under 1%, så nu börjar vi tala om sådana struntsummor som du kan mera kanske se som en försäkringsarvode. Så att om det är nu någonting som, säger nu European Green Deal, som går ut på att det ska investeras 1 000 miljarder euro i hållbar, vad heter det, utveckling med mera, och vi på det sättet ska få igång ekonomin inom EU och så här, varvat med Lagarde som verkar ha en sån här gaspedalsfot som heter duga, gällande då kvantitativa lättnader med mera, så man vet ju inte hur det går. Så att om det händer någonting, så har du åtminstone då det. Och då är det ju så där att i bästa fall, om vi råkar ut för hyperinflation, så då kan du betala tillbaka din lägenhet efter en vecka.
Om du har pengar.
Om du har fasträntelån och inflationen går till några 100 000 i minuten, så då är det ju, väntar du en halv dag, så kan du gå och betala bort pengarna.
Jag hoppas ändå.
Martin får hålla sig positiv till hyperinflation.
jag blev helt stum. Ja,
det är en möjlighet.
En möjlighet.
Varje utmaning finns det en möjlighet.
Okay. Det där, jag tänkte, nu när vi har den här pandemin i världen, och det där, det helt uppenbarligen ändå är så att det påverkar folks konsumtionsvanor. Alltså redan det enkla, det här att medelklass och ja, eller egentligen alla. Ingen har möjlighet att resa till exempel, sätta pengar på sånt som man kanske har gjort förut. Att familjen har en gång i år eller två gånger i år åkt någonstans, satt en massa sprut på de pengarna. Så någonstans hamnar ju de här pengarna kanske istället, förutsatt att familjen fortfarande har inkomster och inte utan jobb eller permitterad eller har gått i konkurs. Så hur ser ni det här? Hur ska man tänka? Om det är en helt vanlig familj eller... som inte att märker att okej, att vi satt ju så där mycket pengar på. Vad ska man göra med de här pengarna om man vill vara slug nu eller förståndig?
Det som vi ju ser att många gör är sparar lite mera. Och helst ska man ju inte ha allt för stora summor liggande på konto under så här tider med så låga räntor som vi har och en sån inflationsbild som vi har, så placera dem. Och där är ju förstås problemet att om man inte tycker om risker, så är all form av placerande riskfyllt, men det finns ju liksom olika riskprofiler där också. Men det som vi också ser att många gör är att man gör inköp som man annars inte skulle göra, som ju också kan förbättra levnadsstandarden. Att där har vi ju sett att när människor människor inte reser, så köper man såna grejer som gör livet bättre här hemma. Och någon bra balans mellan de här två ska du helst finnas, men nog också just de här buffrarna för framtiden är ju något som jag alltid talar varmt för.
Mm. Vad säger du, Martin?
Ja, alltså det är ju så att en var av oss borde i mindre mån åtminstone då förtygla aktiemarknaden till draghjälp i att finansiera ditt liv. Jag menar liksom, det är bara det, att liksom kunna göra det här demokratiserats. Det är inte bara liksom miljonärerna som gör det här nu för tiden mer. Nu är det så lätt att du kan sätta på 2 timmar upp en sån här system, så att du sparar 3-5% av din nettolön och det där. Det sköter sig själv de nästa 30-40 åren liksom, och så är det färdigt. Där har du sen då en överlopps genomsnittlig finsk pensionssumma och väntar på det i bästa fall. Så att absolut, men här finns också risken nu att man liksom så att säga går in och tittar att herregud, att om jag ska köpa Tesla för ett år sedan så skulle jag ha 4 gånger pengarna och förväntningarna liksom har förvridits på det här sättet. Alltså, all sorts av placerande är långsiktigt. Och med långsiktigt så talar vi inte om 1 år eller 2, utan vi talar om 10-tals år. Och det är det som vi vet med säkerhet, mänskligheten med säkerhet vet att det funkar. Och allt som är kortsiktigare, så det är liksom spekulation. Man ska använda de ord som det faktiskt handlar om. Och särskilt nu då när aktiemarknaden då före coronakrisen redan var väldigt högt prissatt. Alltså man talar om vad heter det, den här Buffett-indikatorn som då jämför börsmarknadsvärde med bruttonationalprodukten. Så den hade gjort ett slags världsrekord då, ungefär för ett år sedan i USA. Sen kom coronakrisen som delade på marknaden i 2, så att hälften av börsbolagen går ju liksom rakt ner i källaren och permitterar och what not. Och de andra, det vill säga de bolagen som har någon form av digital plattform, online-grejer, så de går ju som raketen liksom. Så det är liksom fördelar marknaden i 2. Men det oaktat så har vi då liksom börsen seglat upp på det här viset de senaste 13-14 åren, mer eller mindre kontinuerligt. Beroende på just det att det finns egentligen någonstans att sätta pengarna. Till exempel i USA, om du sätter pengarna i statsobligationer, så vet du att du på 10, 20, 30 år så kommer du att göra en förlust. Så att då har det blivit lite sådär att den här risktagningen har blivit sådär i smyg större. Och det har matat den här kursuppgången. Så att det finns en massa risker på aktiemarknaden just nu. Det kan hända att vi fortsätter stiga rakt upp nästa 5 år, och det kan hända att vi kraschar imorgon. Ingen vet. Så att du ska definitivt sätta pengarna åt sidan och spara i aktier då, för det avkastar på sikt bäst. Men nu talar vi då om den här långsiktiga grejen.
Men om man inte begriper sig för 5 penny på sånt här. Ja. Du kanske då märker att du är i en livssituation då, och nu säger du faktiskt helt realistiskt att det är inte fråga om att du ska sätta hälften av lönen på någonting, utan några procent bara. Förstås, som du börjar tidigt i livet så kumulerar det. Då man läser till exempel om studerande som tar studielån och placerar direkt en del av det. Jag är nu säker på att lånet inte är ämnat för den saken, men så här det sker. Och det, där,
det är lite liksom barnbidraget, så att om du skulle placera det i aktiemarknaden så skulle varenda finne vara miljonär vid pensionsåldern.
Ja, men man blir rasande när man hör det där då när man är småbarnsförälder. Jag vet själv att det finns ju de, jag blev helt rasande då när jag hade småbarn, när jag hörde folk som skrytsamt berätta, eller jag upplevde som skrytsamt att ja, men det här sparar vi åt barnen. Ja, mitt gick varenda cent åt då, och det var ändå svårt att få pengarna att räcka till.
Ja.
Men ja, det var en parentes, men jag menar att om du inte begriper dig på det, du har aldrig placerat i ditt liv och du inte är kanske en 25-årig Hanken-studerande, så hur ska du gå till banken och be att de gör det här åt dig?
Absolut inte. Du ska det enklaste du kan göra är
att bli banken glad som hör det här.
Precis, ja. Det enklaste du kan göra är att sätta upp ett månadssparsprogram som inte ska kosta någonting. Du ska alltid komma ihåg att kostnaderna äter upp din avkastning. Så varje kostnad som du har för ditt sparande, så det är bort från din avkastning. Så att sätta upp ett sånt månadssparsystem som inte kostar någonting. Och sätt pengarna fast i en global aktieindexfond som inte heller kostar just någonting.
Det vill säga, om du är helt och vet inte alls var hittar du sånt? Utan att nu göra reklam för din egen firma. Så.
No, den är tyvärr inte min firma, den är största Lag Dinkelspiels firma. Ja. Men att det där, men alltså service providers, alltså banker och andra, så de har ju liksom, de flesta har någon form av så här månadssparsrutin. Mm. Där du då inom ramen för vilken du liksom då pytsar någon summa pengar in på det här månadssparskonto, så investerar då i frågavarande bank eller fondbolag liksom de här pengarna vidare i de fonder som du har vill sätta de här pengarna i. Och då om du vill komma allra lättast undan, så väljer du någon global, till exempel sån här, vad heter det ansvarsfull investerande indexfond som kostar högst 0,2% i året. Och det där, och så var det med den saken. Och den investerar då ganska tungt i USA, för det, USAs amerikanska marknaden är väldigt stor. Men i alla fall, det är i princip en global variant. Det är en fond. Och så låter du det löpa. Och nu talar, om du tar en sån här ESG-fond, så den här vastuullinen sijoittaminen och kestävä kehitys. Mm. Så det råkar dessutom vara lite av en megatrend, så det borde liksom de här bolagen som liksom kvalificerar som investeringar i sådana här indexfonder, så de lever i en viss sån här trend som potentiellt kan då också faktiskt ge en bättre avkastning i den marknaden i en avsnitt. Mm. Så det här är liksom det absolut enklaste valet. Det vad du ska komma ihåg är att du börjar, du minimerar kostnaderna, din totalkostnad från sådant sparande får aldrig vara över 0,5%. Alltså det är absolut max 0,5% i året, totalkostnaden. Och att du sätter pengarna i aktier, för att det är det enda som avkastar ordentligt på sikt. Och sen att du är långsiktig. Som sagt, du kan köpa en genomsnittlig finsk överloppspension åt ditt barn med 5000 euros investering när ditt barn föds. Så att i Finland så kostar den där samma pensionen obarmhärtigt mycket mera.
Yeah.
och den där genomsnittliga pensionen är alltså ungefär 350 000 euro. Så det är vad du liksom kan köpa med 5 000 om du bara börjar i tid.
Men om man alltså tänker på då en människa som är helt oinsatt, och sådana finns det ju väldigt mycket, jag tycker att det här är väldigt skrämmande, och allt som man inte känner till och vet om är ju skrämmande på något plan. Så jag säger att det finns liksom två olika strategier. Det vill säga, ett där så gör du precis som Martin säger, att du fattar ett beslut att jag sätter i en passiv fond och jag sätter in och jag tittar inte ens på det. Man kan tänka att jag tittar om ett år, men jag har fattat beslutet att jag rör inte de där pengarna då. Så tittar jag igen nästa år, och man helt enkelt har en årsuppföljning. Det är pengar som bara ska ligga där, förstås om värsta nöden slår till så går de att sälja. Men det är liksom inte strategin, utan det är pengar du inte behöver. Och så kollar du en gång i året. Andra alternativ är förstås att ofta många människor får sinnesro av att lära sig saker och ting. Och faktum är att placera är inte så komplicerat. Så att man helt enkelt börjar läsa in sig på det. Och där finns det ju hur mycket böcker som helst nu för tiden som är skrivna till nybörjare. Och YouTube är full av videon som är så här liksom första guider som lämpar sig också för barn till exempel. Att helt enkelt läsa in sig på det. Att man behöver inte ha gått hanken för att kunna vara en småplacerare. Utan vem som helst kan bli det. Och jag tror ju att det är det vad vi behöver. Det vill säga att människor får en grundinsikt i att det här är någonting som alla människor sysslar med.
Men har den här pandemin liksom gjort det att vi på något sätt känner oss skakade i vår grundtrygghet på något sätt? Att man kan leva så där från hand ut i mun och allting går ändå helt okej? Tror ni att det finns liksom en sån här oro som nu gör att gästas ändå, jag har ingen buffert ifall allting, att allt vad som helst kan hända?
Jag tror inte mer. Jag tror att den största oron så var på våren när vi inte riktigt visste vad det här liksom skulle föranleda till, vad som skulle hända. Liksom. Och nu så är det ju så här att okej, att vi har vacciner, ett antal stycken som verkar funka och det där. Visserligen har vi ju hosat igenom dem fortare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, så det finns ju en liten... Det finns ju människor som inte kanske känner sig så bekväma med det där. Men oberoende, så jag menar liksom, vi har ändå nu liksom oändligt mycket mer statistik på hur den här coronan funkar, och vi ser ett slut på det inom ett år. Och vi märker också att för många av oss i ekonomin så kan vi leva som det går just nu. Det är liksom, servicebranschen är ju liksom totalt demolerad, och där är det stora personliga kriser hos människor, och det är liksom allvarliga grejer. Men i ekonomin på det stora hela så verkar vi liksom överleva det här. Och därför tror jag inte att det inte finns en sån här, liksom, nödvändigtvis numera en sån här stor akut oro.
Vad säger du, Heidi?
Ja, där är ju en sak som där Finland skiljer sig från många andra länder också, att stora massan upplever ju att vår ledning i det här landet har skött krisen bra. Det vill säga, det har inte väckts en sån här misstanke och oro för att allting barkar käpprätt åt helvete. Att förstås oro för att offentliga skulden växer, men att överlag så har man känt att ansvar har tagits och beslut har fattats och det har varit liksom rätt kalibrerade och vi klarar oss bättre än andra. Det tror jag att ju skapar en tilltro, fast det ju nog är vissa alarmklockor som ringer gällande till exempel pensionssystemet. Kommer vi att få pensioner? Hur stora kommer de att vara? Men det är lite ännu så där att vi på något sätt har så stark tro på vårt välfärdssamhälle att visst kommer det här att fungera. Så att oron, skulle jag säga, är mindre i Finland än i de flesta andra länderna där man just inte litar på beslutsfattarna och ifrågasätter hela systemets hållbarhet. Att, jag vet inte om det är att vi är naiva eller helt enkelt bara det att saker och ting nu är bättre här än på många andra ställen, och det är kanske lite både och.
Det är ju absolut, om du jämför med USA så var det ju liksom Obamacare var ett nytt påfund där då liksom de fattigaste också fick en sjukförsäkring överhuvudtaget kom åt att skaffa en. Jag menar, innan det så liksom hände det någonting så fick du i princip sköta dig själv eller hoppas på att någon betalar pröjsar att det är $100,000 liksom för att sköta din vad heter det, cancersvulsnad eller någonting, för det är ju dyrt. Och här har vi ju kanske också sett, här har ju liksom den nordiska välfärdssamhällsmodellen ju fått något ordentligt med skjuts i renommé, eftersom här tas ju alla hand om, och i och med att det är liksom det är ett system som har funnits länge på plats, och när det kommer en sån här global pandemi så är vi ju som samhälle mycket betydligt mer stryktåliga. Kanske nu ett litet undantag med den svenska liksom approachen, men att liksom i det stora hela, även där så är ju liksom våra samhällen på ett helt annat sätt stryktåliga för globala pandemier än den till exempel amerikanska, för att inte tala någonting om utvecklingsländernas läge.
Vad tror ni att efter att du nämnde den, Martin, att här finns flera vacciner nu, som nu idag har vi sett i nyheterna precis att britterna har börjat vaccinera, de vaccinerar hälsovårdspersonalen, och den första som förresten fick så där symboliskt vaccin i Storbritannien var en gammal dam, 90 år gammal, så där som inför tv-kamerorna fick det här vaccinet, och det är ju också för att gjuta liksom framtidstro i folk och på något sätt visa att kommer vi någon gång att återgå till liksom samma sorts tänkesätt beträffande ekonomi och hur man liksom lever det här livet här och hur man eventuellt slösar sina pengar också, vad som nu är att slösa efter det här, eller blir det bestående brännmärke här nu i, alltså också positivt, det är möjligt att det är riktigt bra att vi tänker efter lite. Jag tror att det har ändrats på det sättet att det liksom, there's no way back. Alltså, den här digitala plattformen i form av att arbeta och konsumera, allt som har haft med den biten att göra, att du kan göra det på distans. Alltså konsumera på distans och arbeta på distans och allt som har med det att göra liksom, i broad sense. Liksom. Så det tror jag inte kommer någonsin gå tillbaka till den låga nivå som det var tidigare. Där har ju liksom definitivt vissa bolag och beteendemönster fått ordentligt med skjuts. Jag skulle säga att vi inte är så oroliga för att konsumera just nu heller. Det är bara att vi gör det på ett annorlunda sätt. Vad säger du, Heidi?
Jo, alltså vissa saker kommer att återgå förstås. Den här längtan efter att resa till exempel som många har, den har dämpats hos mig till exempel under det här året. På våren så fick jag nästan liksom ångest av att man inte fick resa fast jag inte hade någon resa inplanerad. Men nu har det liksom försvunnit. Så nu tror jag det i kombination med alla hållbarhetsfrågor och miljöfrågor, så tror jag nog att kommer att få människor att fundera mera på sitt resande. Och arbetsresande är ju en sak som nog kommer att ändra alldeles liksom permanent, för att det är bara så stora inbesparingar också. Men fortfarande kommer vi att vilja resa, fortfarande kommer vi att vilja konsumera tjänster, att människor kommer att vilja gå till frissan och gå på ansiktsvård och alla sådana grejer som människor nu liksom skär tillbaka på, men som tidigare har varit helt rutingrejer, liksom att det bara gör man. Så det kommer ju att återgå. Men just jobba hemifrån. Finnarna verkar tycka väldigt mycket om att jobba hemifrån. Enligt en sån här EU-nivåstudie så är ju finnarna de som mest tycker att det har varit positiva effekter av det här.
Jag är förvånad.
Ja, men det är ganska intressant att 23% av finländarna upplever att deras levnadsstandard har blivit bättre. Mm. Att deras liv har fått mera innehåll. Och jag har såna vänner som till exempel tycker att det är jätteskönt det här. Att äntligen behöver man inte hitta på några ursäkter för att inte få träffa folk. Att man får liksom, många upplever att de har fått vara mera sig själva än vanligt. Och det som är viktigt är att vi klarar av att hålla fast vid de här positiva aspekterna. Att vi skulle få mera flexibilitet, för många människor bara längtar till kontoret efter folk och det här sociala sammanhanget också. Att vi på något sätt skulle få lite mer flexibilitet in i det här hur vi formar vår vardag. Så att de som mår bra av att få vara lite mer för sig själv får vara det, men att också de som har det här sociala behovet får det.
Ja, ja. Vi har ju exporterat den finska modellen nu globalt. Det är ju det handlar om. Vi har ju alltid varit folk som lite tycker om att hålla distans, och det har ju passat helt utmärkt. En sån här poäng som också är värt att konstatera är ju också det att resande kommer ju också att vara betydligt dyrare i framtiden. Jag menar, vi har ju alla möjliga, Norwegian som ett exempel, som flygbolag som går omkull, som har varit en sån här underdog som har provocerat låga framlåga priser och tävlat aggressivt till höger och vänster. Och tar du någon kryssningsfartyg, så tror jag att den businessen är också lite, jag tror inte att det är så att de första pensionärerna gör när de blåser faran över att de bokar en kryssningsresa till Karibien liksom, i någon sån här mammutbåt som drar 10 000 människor liksom. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det blir vissa mer eller mindre bestående men som kanske nog liksom jämnar ut sig med tiden. Men att jag tror att det har nog ändrat saker nu.
Jag tänker mig så att det, vi har väldigt mycket fokuserat på alla de här krisbranscherna. Och det är helt korrekt och det är bra att det lyfts upp förstås. Men kanske lite glömt bort alla de branscher som har direkt vunnit på pandemin. Min bror säljer husbilar, så att efterfrågan har aldrig varit
liksom,
att den är väldigt stor just nu. Och samma har jag bekanta som säljer begagnade båtar, som i många år var jättesvåra att sälja. Men nu har de sålt allt. Alltså de
jag har
sälja
en begagnad båt i salen, så kom in gärna till nettivene.com och köp bort den.
Jaha, här kommer lite sån reklam här, men att de facto så förra sommaren och hela säsongen var briljant alltså för dem som sålde second hand båtar, att folk mitt i allt ville ha en båt. Kanske de hade planerat det i flera år, men sen så föll det bort det där andra de hade planerat, och sen så tänkte jag att nu slår det till samma sätt som folk har skaffat husdjur och renoverar sitt hus, renoverings, sådana firmor går bra, K-järn går säkert jättebra just nu.
Ja, sen alla digitala kanaler som
absolut.
Liksom, vi talar nu om de här fangbolagarna liksom, allt från liksom underhållning och köpa grejer liksom.
Men underhållningsbranschen i sig går igen dåligt, alltså kulturbranschen, och det har ju pratats mycket om de här dagarna. Men om vi ännu återknyter här mot slutet i det här med att investera och placera, ni pratar mycket om det här med att man ska tänka på, ni var båda hemskt ensa om det här, att det enda hållbara sättet, eller för en själv hållbara, är att spara, är ju inte att ha pengar liggande på ett konto, utan att placera det, trots att Heidi då poängterar att det förstås alltid har risker också. Så det där, nu talar nu, eller du Martin åtminstone väldigt mycket om du börjar när du är ung. Man vaknar först när du är 50 och inser att du inte har sparat något.
Men det går ju alldeles utmärkt, för att det är liksom
låter det låter som jag skulle tala om mig själv kanske. Ja, varsågod.
är du 50 där?
Tack ska du ha, du vet nog.
Nej, men alltså det går ju jättebra, för att liksom, vad heter det, vi lever ju längre än någonsin. Och det där, och pensionen är vad den är, och den knakar i fogarna i Finland, eftersom vi är allt färre som uppehåller vårt pensionssystem. Så att nu om någonsin som 50-åring, så är det ju liksom väldigt bra att lite försöka skissa fram att hur ett liv man tänker leva, vad man har för kostnader sen, och kolla liksom hur mycket fattas det från det vad man vill, och liksom göra upp en plan. Och 50-åringar har ju också större inkomster att liksom också sätta åt sidan. Så att jag menar liksom, nu då istället för att googla sig till Amazon och köpa några nya onödiga prylar därifrån, så kunde det vara liksom, alltså 50 är liksom ett perfekt läge att se över sin ekonomi och titta på det där, att hur mycket behöver jag för att liksom kunna leva ett sånt liv som jag vill under, liksom sen när jag slutar jobba.
Och ja, det är ändå många människor i Finland också som har sina bostadslån tillbaka betalda när de är 50. Och då plötsligt så frigörs det ju ganska mycket pengar från i det här liksom dagliga livet. Att om man inte gör den där amorteringen på 1 000 euro till exempel varje månad. Och tänk om man istället skulle spara den. Många drömmer förstås om att det är då vi ska börja resa, det är då vi ska börja göra det ena och det andra. Men att man kanske åtminstone delvis skulle sätta undan de pengarna som man tidigare har liksom satt på amorteringar. Så jag ser inte heller det alls som ett problem det där. Att man som äldre börjar göra något så här. Och det kan ju bli en kär hobby. Och det är ju någonting man kan göra hemifrån när man har dåligt att röra på sig. I och med att dagens äldre människor nu har alla digitala verktyg också i bruk. Och det har vi ju sett under den här pandemin. Att det har skett ett enormt hopp där. Att äldre människor, man börjar använda.
Du talar om några äldre människor än 50-åringar.
Nåja, nu pratar jag mer så det är 70-80. Då man också kan börja placera. Men att det är någonting du kan göra helt hemifrån. Du kan läsa, du kan studera, du kan göra det på nätet, du kan läsa böcker. Men att det är ju en perfekt fritidssysselsättning också.
Förutom om du gör det väldigt enkelt och effektivt för dig, så du kan syssla med någonting annat som är intressantare, så det där så... Då har du inte så mycket utbyte om du gillar den här min modell.
Ja, man väljer att vill man satsa absolut, på det eller inte, men att många behöver också nya grejer.
Men vad tänker ni om den här svenska modellen då, också finländska nog? Att det vet jag att det är väldigt allmänt bland mina alltså jämnåriga, det är att du har bostadsskulder ännu, men du samtidigt sparar på sidan om istället för att betala jättemycket bort på ditt lån.
Jag tycker det är lite en smaksak, för att jag menar, när du har ett bostadslån, om vi utgår ifrån att bostadspriset ändå liksom också på sikt går upp, och så i och med att du har lån så får du en ganska bra avkastning på ditt eget kapital, alltså de pengar som du själv har matat in så att säga. Mm. Och det kan i princip helt bra jämföras med den genomsnittliga aktiemarknadsavkastningen när man då tar i hänsyn att du har mycket lån helt enkelt. Men ett annat alternativ är då det att du liksom inte har dina lån, du sparar på ett annat sätt. Och det här liksom, gränsdragningen här är egentligen en stilfråga mellan den här egna bostaden, mycket lån och hyresbostaden och det där stora besparingar. Dock måste man ju komma ihåg att om vi talar om att du ska bo i på ett område som växer, det kommer mera människor från nära fjärran, så då är bostadspriserna på väg upp. Bor du på hyra så kommer din hyra att gå upp på sikt och du betalar ju då hela tiden av någon annan. Så att nu är det kanske då ändå liksom att föredra då att ta det där, köpa den där lägenheten, ta ett långt lån, ta möjligen mycket fast ränta och sen minimera din amortering och på det sättet lösgöra 35% av din nettolön.
Som du kan spara samtidigt. Ja. Håller du med om det, Heidi Schumann?
Ja, den risk som jag skulle vilja just lyfta upp där är att du vet inte att bor du på ett område där bostadspriserna på lång sikt kommer att stiga eller inte. Att de vändningarna har alltid överraskat oss. Att är det kärncentrum eller är det längre bort eller var vill framtidens människor bo? Det vet vi inte. Så att man minimerar liksom risken i sin privata ekonomi om du inte har alla pengar fast i den där bostaden. Men förstås, det är en svår balansgång och för många människor så räcker bara pengarna inte till om man vill bo på ett trevligt sätt. Det är bara faktum att det är en lyxfråga det där, att kan man frigöra pengar eller inte.
Det håller jag med om. Det där, tack båda två, Martin Paasi och Heidi Schumann, för att ni var här och diskuterade privatekonomi och hur man ska resonera kring den i sådana pandemitider och också efter dem. Ett nytt slaget efter 12 blir det imorgon, samma kanal och samma tid. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ha en bra dag.